När man tittar i arbetarkommunernas material, alltså när de tidigare arbetarkommunerna, så kan man ju, det enda man egentligen kan se, det är att de försöker organisera lantarbetarna. Att man bildar lantarbetarkommittéer. Det gör man faktiskt tidigt redan under storstrejken. Men alltså de har ingen liksom direkta åsikt, som jag tänkt. Va? Det är väl sen när, kanske när det kom in på LO-tiden, va? När det börjar bli tal om att lantarbetarna ska ingå i LO. Då kanske det finns en storebror-attityd, va? Framförallt då från fabriksarbetare. Vi som, de som har gamla liksom, alltså typografer och sådana grupper som har väldigt stark fackliga traditioner, de känner sig lite för mer, va? Lite så här, ja, vi ska nog lära de här lantarbetarna hur ett korrekt fackligt agerande går till, va, och sånt där. Alltså det finns det ju sådana, det kanske inte
svarar. Jag har en följdfråga, och det är det som handlar om facklig organisering lite senare än den här starten som du har. För att någon gång i början på 1900-talet så kom ju också syndikalistiska rörelser redan. Det vill säga när man sen ska bilda det här lantarbetarförbundet och så är det naturligtvis i det som inte är fabriksområden så växer ju den här syndikalistiska traditionen fram. Så. Finns det några exempel på att det är någon konflikt om vart man ska hamna?
Nej, faktiskt inte. Sossarna tar verkligen makten över fackföreningen. Och det beror på att alla fackföreningar, förutom då de uppe i Dalarna, som handlar om skogs- och lantarbetare. Oskar Sjölander, som blev ordförande för Upplands lantarbetarförbund, var socialdemokratisk riksdagsman. Ordförande för Svenska lantarbetarförbund, Albin Hansson, var också socialdemokratisk riksdagsman. Så de styr ju in hela fackföreningen helt enligt socialdemokratiska principer. Men, jag ska säga det här med syndikalism. Oskar Sjölander hade syndikalistiska strategier. Han hade väldigt så här mycket prat om direktdemokrati. Alltså alla ska vara med och alla ska ha åsikter ska finnas med. Och man ska kämpa för att alla ska få vara med på kongress. Du vet, det ska ett väldigt så här direktdeltagande pratar man om. Va? Svenska lantarbetsförbundet hade ett mycket mer centraliserad strategi. Och det kan man ju bara titta på och jämföra tidigaste tidningar, va? Att Upplands lantarbetarförbunds tidning, där skriver avdelningarna egna notiser i varenda tidning, och man ber om ursäkt om man har liksom missat en månad. Förlåt kamrater, här har avdelningen minst han inte somnat, skriver man, att det finns en väldigt så här facklig aktivism tydlig, va? Och inte att ledningen ska absolut inte göra allt, utan det ska vara liksom en växelverkan mellan olika distrikt, klubbar och centralnivåerna. Det måste finnas en sån.
På den här tiden så fanns ju också arbetarfrågan som, alltså man gjorde ju utredningar, staten, om hur man ska förhålla sig till arbetare i sig. Fanns statarna med i den diskussionen i de här olika kommittéerna och sånt där? Alltså fanns, eller skilde man mellan statarfrågan och arbetarfrågan i sig?
Ja, det gjorde man en del. Och det berodde just på att staten lydde under legostadgen. Så att det var ett kapitel för sig. Att man kunde liksom, ja, de här lagarna som kom sen då, Munkhorslagen 1889 och Åkarpslagen, alltså de var inte direkt, sådana moment fanns redan i legostadgan mer eller mindre. Alltså att, det var just för de andra arbetargrupperna. Sådana som då flydde från, ja, som kanske var tvungna att emigrera sen för att de hade strejk, svartlistad exempelvis. Så man ska inte heller förneka det att det kunde vara en trygghet att vara statar i vissa sammanhang. Va? För att du fick en stor del i natura, va? Om det var som sagt lågkonjunktur och livsmedelspriserna höjdes exempelvis. Så kunde det faktiskt vara värdefullt att vara statar. Och det kan man då se framförallt då under första, alltså precis efter i början av 20-talet när man går in i lågkonjunktur. Då kan man se att många i Stockholm flyttar ut på landsbygden. De som tidigare var stater har flyttat och återgår till statarlivet under en kort period. Moa Martinsson, som vi pratade om konjunkturstatare. Att man rör sig mellan Norrköping och landsbygden.
Hur många var statare i stort sett under, ja, det var omkring 1900?
Har någon manliga huvudpersoner, om man säger så, ja. 33 000. Så tar man med kvinnor då, så blir det väl närmare 70 000 då.
Ja.
Mm. Men då är inte barn inräknade.
Ja.
Och de kunde ju också vara arbetskraft, om man inte glömmer. Men det är jättesvårt att avgöra hur många barn som var sysselsatta i jordbruket. Va? För att tittar man i gårdsarkiv, i dagsverksjournal och sånt där, så står det ju inte om det är barn. Va? Det står jondagsverken. Det kan ju vara en gammal människa, det kan vara en som är lytt eller halt, det kan vara en kvinna. Va? Så det är jättesvårt att avgöra. Alltså barnarbete är jättesvårt att avgöra jordbruket längre.
Det officiella avskaffandet av statarsystemet, när var det?
44-45. Gunnar Sträng skakade ju hand med, vad heter han nu? Han hette Arvid Lidberg som var...
Ja. Som var i alltså... oktober 1945, men, eller 44, det är lite olika där. Men det blev alltså inte helt avskaffat statarsystemet förrän i oktober, 24 oktober 1947, därför att man hade ett- och tvååriga statarkontrakt, och man stiftade alltså inte det här så att man bröt kontrakten när man skakade hand, utan man lät avtalen löpa ut. Så det gjorde det att den 24 oktober, slångtveckan då, det är ju snart där nu, så tecknades det inte någon mer kontrakt.
Nej. Och det var ju precis så att Gunnar Sträng hade ju den att godsägaren skulle få tid på sig att avveckla det här systemet, lönsystemet. Att man skulle liksom, för att natura, vad heter, hushållningen var ju väldigt djupt förankrad där, även i Sverige.
Och det var ju... Samtidigt så kan vi säga att, jag vill dra det, men det där var ju också så samtidigt, man hade alltså det här statssystemet med naturabetalningen, men samtidigt så ändrades samhällsstrukturen att vi kunde inte komma och köpa en liter mjölk för ett kilo potatis, utan det var tvunget att användas pengar. Och här passade inte statssystemet in i det hela, eftersom man hade en del av lönen i natura och en del i kontanter. Det var mer och mer kontanter som behövdes.
Jo, och det är därför fackföreningen kämpade just för att höja kontantlönerna under 20-talet. Det var ju för att jämna ut. Och det kan man ju se först på 20-talet som kontantlönen överstiger naturaförmånernas värde. Va? Innan dess så är ju naturaförmånerna ofta mer värda än kontantlönerna.
Jag har fått in fråga där om hur många det var. Gunnar Sträng var ju ordförande då. Han var ju född eller uppväxt i Hässelby. Det är ju villastad alltihopa. Det var ju trädgårdscenter, och där hade man en avdelning. Där hade man ju över 200 medlemmar i den avdelningen de höll på. Och när LO bildades, och ja, det var väl Svenska Lantmäteriförbundet fanns väl då, när man gick ihop inom LO, då var faktiskt Svenska Lantmäteriförbundet, det var LOs största fackliga förbund. Och idag så är de alltså liten, så att idag är man ju inte eget förbund, man är en avdelning eller en sektion inom kommunal.
Men alltså, det ska man också veta anledningen till att det fanns inte 200 stater i Hässelby, utan det var ju både trädgårdsarbetare och stater i den avdelningen. Antal stater kan man kanske säga 50-50, va? 100, eller säga 100 var stater och 100 kanske var trädgårdsarbetare.
Den här erfarenheten utav organisering under slutet på 1880-talet och då inför den här skördestrejken, så hade ju rösträttsrörelsen växt fram. Man hade haft stora frikyrkomöten runt om i landet. Ser du någon deltagande i det här från statarna eller lantarbetarna?
Ingenting. Nej, faktiskt. Och det är det som är så himla konstigt. Ja. Att det inte finns någon som helst, alltså någonting i materialet som ger någon slags ens fingervisning om, eller antyder om att det ska finnas någonting sånt där. Men sen finns det ju liksom exempel på att fredsrörelsen, exempelvis den tidiga fredsrörelsen på 1880-talet som stiger fram. Det finns på Södertörn, bland annat ner mot Nynäshamn, där finns det en sån där, men den verkar överhuvudtaget inte ha någon koppling till den här strejken överhuvudtaget, utan de verkar ha tagit avstånd väldigt tydligt till det här. Så att däremot så kan man se det att de sammanhänger väldigt väl med socialdemokratin, alltså den framväxten av socialdemokratin, att ett år efter partiet bildas så ser man ju det, att det blir en enorm strejkvåg. Man får inte glömma heller att bageriarbetarna strejkar i Stockholm ett par månader innan staterna, och den strejken blir väldigt långvarig, va? Och det handlar också om arbetstidsfrågan, så att det finns ju verkligen inspiration att ta av i Stockholmstrakten för en strejk.
Ja. Har du sett någonting om hur styrkeförhållarna var vid partisprängning 17? och många statare finns med vänster socialdemokratiska partier?
Inte många, som jag har sett. Nu är jag väldigt begränsad till Stockholms län, så jag vet inte hur det är i Malmöhus län exempelvis, eller hur det är just i Götland. Det kan mycket väl vara så att det är just för Stockholm, att man lyckas i Stockholmstrakten få med sig de statare som fanns med in, att stanna kvar i moderpartiet då, och inte gå med kommunisterna. Men jag vet ju det att en Axel Friberg, en kommunist som var aktiv i Lantarbetarförbundet i Brännkyrka, han försökte man ju få ut, alltså med alla mål och medel. Det var ju verkligen
få ut,
alltså kommunisten
ur fack, som startade
utförbundet.
Och vad pratar de om för årtal?
1920 till 20-tal.
Men jag tänker ju sprängningen, då var det ännu inte kommunistpartiet, utan då var det vänstersocialdemokraterna.
Nej, jag kan inte se något.
Men det finns inga indikationer på att de hade framgång.
Nej, och ska man ju också ta för sig att staten är så himla få, va? Så att det kanske bara rör sig, man kan ta dem på båda händerna, va? Kanske de heter man. Det är väldigt, de är så få och... Det man kan hitta dem, det är ju att de har vissa poster i en arbetarkommun här och där. Va?
Men, de här sjödestrejkerna, var det Stockholms fenomen?
Nej.
Det fanns liksom överallt.
De var ganska utbredda i Östergötland också. Och ja, i de här... i de här trakterna fanns det en hel del också. Ner mot Vagnhärad. Bland annat.
I Skåne var det ju stora, säkert. Det var det nästan blodigt.
Ja, i Skåne vet det, blev det inte lika faktiskt. Det kom 1904. Skördestrejken 1904 i Skåne blev väldigt. Det var då man tog in galicier, strejkbrytare. Det är det kända. Men just 1890, då är det ju i Stockholmstrakten som är den, brukar man säga, fick mest uppmärksamhet. Och det var där den blev som mest... konfliktfylld, va, konflikt. Det var väldigt landsbygden nära Stockholm. Det var lätt för agitatorerna att röra sig dit ut, exempelvis.
Bortsett från tidningarna, kom det ut skrifter?
Sorry?
Gav man ut några skrifter till stöd? Ja.
Några ord till Sveriges jordbruksarbetare av Axel Rolander. Kom ut 1890. Ett par månader innan strejkerna. Så det fanns strategier.
Ja. Du nämnde Svartsjö.
Ja.
På ett ställe. Märktes det områdena runt omkring där på Ekerö och Lovö har det varit mycket statare och så?
Ja, oerhört mycket. Det, alltså, kanske inte just Svartsjölandet, men Ekerö och Lovö däremot är väldigt mycket statare.
Det tror jag för att fråga. Nej. Jag har bott på pressgården på Lovö.
Jaha, okej.
Okay. Det är därför jag frågar. Ja,
jag kanske ska åka till Lovö pressgård snart faktiskt på en slags sightseeingtur. Det är någon som, den kvinna jag känner i Stockholms byggnadsförening, byggnadsblåsning, som ska...
Jag tänker på att om du åker dit, längst upp på övervåningen så finns det en stor balkong. Där var mitt sovrum.
Okej.
Jag tänkte, när du började med det här, då hade du en viss uppfattning om det. När du forskar, har du, är någonting som har förvånat dig? Som förvånat att det här, att det var inte som du har tänkt, eller?
Ja, alltså det, framförallt är ju det liksom att den här förfackliga kampen, att de kunde verkligen agera. Alltså när man läser den här, läser man i Vallo och de här, så framstår de ju som väldigt, nästan som livegna, va? Men det här motsäger ju verkligen det, va? Att de verkligen, trots att man inte har organisationer eller någon, att man överhuvudtaget kanske inte har någon politisk medvetenhet i den meningen vi talar om idag, att man kan agera så fast framgångsfullt ändå.
Men visst fanns det väl, det måste vara så att vissa blev ledare på gårdarna, så att det liksom, de måste samlas och prata, det kan inte bara gå ut en och en här.
Nej.
Men det måste man få dem att organisera inom gården.
Ja, absolut. Men ofta kan man ju se där att agitatorer har varit där innan.
Okej.
Har rört sig, va?
Det är ju riktigt samma
där. Johan Axel Rolander som jag tog upp här, när han skulle hålla ett agitationsmöte på Säby gård i Järfälla, så blev han faktiskt överfallen av godsägaren och länsman. Så att det ledde till en rättegång, och den rättegången skriver jag om i min uppsats. Att, alltså Rolander hade blivit inbjuden av en statare på gården att hålla ett agitationsmöte. Så till och med statare bjöd in, alltså socialdemokrater för att hålla möten på gårdarna. Upprätt sina egna bostäder för möten. Så att visst fanns det individer som var väldigt politiskt medvetna redan då. Men det jag menar är liksom att läser man de här arbetarlitteraturen så framstår de som att, ja, för mig var det ju otänkbart liksom att när det var lov att de skulle ha strejkat på 1890-talet. Alltså arbetarrörelsen kom ju igång då på allvar. Och då tänker jag så här liksom att hur har Ivar Lo de här liksom, och sen finns det ju såklart mycket myter kring statare också, va? Ja, exempelvis Gunnar Strängs betydelse exempelvis, för hör man på Gunnar Sträng så han säger ju sig själv så här i en dokumentär som heter Den vita piskan, så säger han det att stataren och statarhustrun kom ur sitt elände av egen kraft, säger han. För att när man läser alla andra som menar att de blev hjälpta, de blev nästan som att de blev frälsta nästan, va? Politiskt frälsta. Det är ju liksom att man liksom förvägar dem en egen, att de är egen självaktivitet, va? Att de har förmåga att själva förändra sina villkor. Men det kunde de ju uppenbarligen när de väl...
Ja, men där menar väl Sträng då på det sättet att här, så att säga, lösgjorde man den här piskan och det här statarkontraktet inte genom att ta hjälp av riksdagen och en lagstiftning, utan här tog man det förhandlingsvägen, förhandlingsboten.
Alltså nu pratar jag tidigare, alltså nu pratar inte jag just om statarsystemets avveckling, nu pratar jag om tidigare kamper, alltså under 20-talet.
Ja, men det var likadant där, för att samtidigt det här med organisation,
nej, det är bra.
Det fick alltså inte förekomma något sånt här på godsägarens gårdsback, utan de fick ju hålla sig till ute i vägskäl, kyrkbackar och godsmagasin som var allmänna platser.
Ja, du ska nog läsa min uppsats om den fackliga kampen i Grödinge. Jag har det. Där skriver jag just om det, om hur en fackföreningsavdelning av Upplands lantarbetarförbund växer fram från 1922 då den startar till 1930 då de uppgår, och jag kan säga att där fick jag också lära mig en hel del, va, om hur det växer fram organisationen, va, från ingenting till att bli en väldigt stark avdelning med uppåt 100 medlemmar och en väldigt aktivistisk ledning, måste jag säga.
Någonting som var nytt för mig det du tog upp, det var just det här att det här tidigt ser vi någonting som kommer följa till exempel socialdemokratin och hela arbetarrörelsen med den här ständiga dialogen mellan hur långt ska man gå, det vill säga strejka med förnuft eller liksom demonstrera med förnuft i förhållande till att man är tillräckligt stark för att orka längre perioder, det vill säga att man är tillräckligt stabil för att klara av en strejk, för en misslyckad strejk skapar sådana problem för just den grupp man vill värna. Och den här, att det tidigt kommer den här diskussionen tycker jag är intressant.
Jag ska också säga det också att en sak som jag kommer betona i min avhandling, för jag ska ju forska om den fackliga och politiska mobiliseringen också, det är ju också att man alltså senare, alltså Ivar Lo de här har väldigt mycket liksom sagt att de som kom in på 30-talet var väldigt betydelsefulla, va? Alltså de här tidiga, alltså de som man har ju liksom helt glömt bort Oskar Sjölander exempelvis, som har född på 1880-talet, tidigt 1880-tal, och Albin Hansson, de tidiga pionjärerna. Alltså de här var ju 25-30 år äldre än Gunnar Sträng. Gunnar Sträng var ju, de kunde ha varit far till honom. Och de här, det var ju de här som var med, det var ju de som var de riktiga pionjärerna tillsammans med statare, några statare, va? Gunnar Sträng kom ju in, han blev ordförande 1930 i Svenska Lantarbetarförbundet. Och då hade han ju kommit över från Trädgårdsarbetarförbundet, som var ett separat förbund. Och då var ju, då skedde ju en enorm centralisering under 30-talet. Och då kan man ju se att konflikterna allt mer och mer minskar. Då kan man se det här att det blir förhandling. Men 20-talet var ju verkligen ingen förhandlingsårtionde. Då var ju skördestrejker 25 som verkligen urartar. Det blir skottlossning på gårdarna. Man börjar där kan man prata strejka med förnuft. Där blir sossarna också väldigt kritiska. Vad håller på att ske på gårdarna, va? Någon professorska skjuter skarpt mot lantarbetarna med revolver, va? Och det blir liksom ingen, man tappar kontrollen. Anarkisterna blir man ju rädd för också. Ska anarkisterna ta över lantarbetarna från oss socialdemokrater? För så pass stark identifiering med partiet var det med fackföreningen. Att anarkister ska man verkligen hålla borta, va? Man vet ju det, sossar och anarkister bor ju inte ihop.
Mm. En annan fråga. Hur stor del av jordbruket sköttes av staten? Hur stor andel?
Vilken period tänker
du? Ja, jag tänkte på den här perioden. Alltså, ja.
Om vi säger då att alltså i de här, de är ju väldigt kopplade till de herrgårdstäta landskapen. Sörmland, Uppsala län och Skåne län. Så i de trakterna var ju verkligen statarna den huvudsakliga arbetskraften på de gårdarna. Va? Men sen får man inte glömma att Sverige i förhållande till andra länder hade en väldigt stor bondeklass, självägande bondeklass. Det får man inte glömma. Att statarna var ju naturligtvis mycket färre än antalet bönder. Om man säger så.
Redan min pappa pratade om att där han bodde när han var liten, där fanns det 4-5 herrgårdar. Mm. Det var där i närheten.
Var bodde han någonstans?
Folkestad.
Utanförstad. Mm.
Men så ska jag säga berätta det, att i Brännkyrka fanns det 10 herrgårdar i Stockholm. Och det är kanske till och med en mindre socken än vad det där är. Mm.
Men om du tar upp 30-35 000 då, det kanske fanns 3 miljoner bönder på 1890-talet. Mm. Eller 2 miljoner. Det är liksom, ja, så det var bönder och arrendatorer och ja, torpare.
Men sen är ju bondeklassen väldigt heterogen.
Ja.
Ja. Du kan inte jämföra skattebonde med frälsebonde exempelvis. En frälsebonde är ju sin
man. Som jobbar ute på, ja, på landsbygden.
Ja, men sen får man inte glömma torparna. Daglönarna exempelvis. Ja. Daglönarna var ju, vad heter det? Fast de är, det är, något, det är väldigt tydligt i Skåne. Mm. Och södra Östergötland och Småland. Men till exempel med sockerbetor, där behöver man mycket daglönare. I den formen av produktion. Så det beror väldigt mycket produktion. Men nu var det en fråga.
Ja, du, jag tänkte på det där som Fredrik var helt på sig. Jag tror man ska akta sig för att dra för stora paralleller mellan sidan på strejker i den här tidiga skedet som du säger och sen på 30-talet. Alltså den försiktighet som kanske uttrycktes från socialdemokratiskt håll då kanske var en verklig taktisk bedömning och så vidare. Va? Mm. Men sen, det som hände sen på att få en byråkratisering av fackföreningsrörelsen, jag tänker på 70-talet när jag själv var med om det vilda strejk. Då är det ju en attityd mot strejker som är betingat av en byråkratis ovilja att släppa medlemmarna fria, alltså i som du sa, direkt demokrati. Alltså, medan på 1890-talet, då har vi ännu inte en sån byråkrati inom arbetarrörelsen. Då är det ju en ung arbetarrörelse och ett marxistiskt parti.
Ja, men jag tänker inte jämföra med
det. Nej, men det är lätt att se den här att man har haft en försiktig attityd hela tiden. Men jag tror att det är helt olika bevekelsegrunder för den försiktigheten.
Definitivt. Ja, det är helt andra historiska kontexter för första. 1890-talet är en helt annan politisk och ekonomisk kontext än 20-talet naturligtvis. Det är ju helt det går inte jämföra.
En jättestor händelse som sker under den här perioden fram till 1930 i alla fall, det är ju bondetåget. Jag tänkte, finns det några exempel på att folk rycktes med i den delen, alltså, av de här staterna? Finns det några exempel på?
I Stockholmstrakten så är ju, finns det ju nästan inga bönder.
Nej.
Det är det som är så specifikt, att sockna närmast stan, det finns inte en annan bonde i vissa socknar. Redan år 1800 finns det bara 2 bönder kvar i Bromma. Mm-hmm. Och på Lidingö finns det inte en enda kvar. Så att det är liksom bondeklassen, det är väl egentligen bara i Sorunda och där ute på Svartsjölandet, alltså Skå, Sånga, Färentuna, där ute, det finns en självägande bondeklass. I resten av Stockholms län så är det ju...
Nej, jag tänkte i och med att det blir 2 tåg, det vill säga det här med 1914 och det här med att, ja, det som det var helt enkelt där att kungen ville liksom göra en poäng av att det är min armé och att bönderna slöt upp. Bara det att det är massa människor som kommer in till Stockholm precis i den här tiden, och sen så gör arbetarrörelsen ett mottåg.
Jag har inte sett någonting.
Ja, som var större. Och det är liksom bara hela den här poängen, om man drogs med i ena eller andra, eller om man på något sätt agerade i samband med den konflikten och den.
Ingenting på något sätt. Men det är mycket möjligt att det finns sådana, va, som har varit med. Men jag kan inte se det i mitt material. Nej. För att det är ju så också med grupper som har varit väldigt förtryckta och hårt exploaterat. De efterlämnar sig inte så mycket källor. Nej. Utan det är ju framförallt när de har agerat, när det blir brott. Det är då man kan se dem. Mm. När de bryter mot legostadgan.
Finns det några skrivna källor från staterna att du kan använda? Dagböcker och sånt?
Ja, inte under den förfackliga perioden.
Inte alls.
Nej. Men senare sen finns det, jag har en statarhustrus anteckningar.
Så det bygger mycket på tidningsartiklar då? Alltså.
Tidningsartiklar, absolut. Och hon har skrivit lite så här poesibok och sånt där som jag... Och hon var väldigt aktiv i kvinnoklubben i socken också. Den här.
Men de var skrivkunniga, eller?
Ja, många av dem. Det är klart att Ivar Lo berättade om sin pappa. Han var ju analfabet.
Ja.
Han hade ju sitt bomärke han skrev.
Ja, just det.
På vad heter det? Ja, när han gick med i det här egna hemsrörelsen och skulle bli bonde då. Då, då blev han hårt skuldsatt. Så skrattade de ju ut honom där på kontoret för att han hade sitt bomärke. Att han inte kunde skriva. De förstod det, att han inte fattade vad han höll på med. Att han bara gjorde det för att han blev nervös. Va? Det här, ja, det var ingen som kände till det där bomärket längre. Så att det var inte dugghiltigt att skriva ett bomärke. Va? På ett, vems bomärke är det här? Säger jag. Ja, det är mitt. Ja, men vad... Förstår du liksom, det är inte giltigt som han sa.
Barnen gick i skola fortfarande gäller, eller, ja. Eller var det så att de var tvungna att jobba eller?
Jan Fri, alltså, det där finns det alltså, där har arbetarrättaturen alltså, Jan Fridegård ett jättebra exempel på hur en godsägare går upp till prästen och kräver då att han inte ska gå i skolan, han ska vara vallpojk istället. Så att, skolgången var ju väldigt bristfällig. Och förlorar man en förälder om man blev kanske om bara till exempel, om fadern dog, då fick man ju slita hårt, va? För då skulle ju små, om man hade flera söner, då skulle ju de ut och jobba på ta faderns ställe, va? Och det var inte kul.
Du sa att de avvek vissa till Stockholm till exempel. Så fick de pengar hem till hustrun.
Ja, jag har inte sett den transaktionen. Nej. Men de säger så att det har varit så.
Fick de bo kvar när han avvek då?
Det där är en stor tvistefröt i den här frågan, för att ja, godsägaren vill ju inte framstå som tyrannisk, va? Han vill inte att, och ska han vräka den här stackars urfattiga kvinnan och alla barnen, 10 barnen som kunde vara, va? Ut på bar backe. Ja, då blev det ju, vad heter det, fattighjon av dem, va? Så det skulle, han skulle ju ändå få betala för dem i och med att han var godsägare, så skulle ju ändå gå till, vad heter det, fattigvården. Okay.
Ofta ordförande, kommunstyrelse.
Så fattigvården hade ju honom, han hade ju ändå varit tvungen att ta hand om honom på något sätt. Och då står man frågar.
Men du, är det någon som bor kvar på
Lobergsgård? Det vågar inte jag svara på.
För att jag vet att huset är jättegammalt. För när jag bodde där, jag flyttade från där 89. Så bodde man ju så 100 eller 200 år någonting där.
Ja, det är väldigt gammal byggnad, det vet jag.
Ja, förutom det här, en liten del som är tillbyggt.
Men jag vet att, på tal om det här med barnarbete. När min farfars farfar dog, han lämnade 10 barn efter sig. Han var statare i Grödingen. Norlingegård, om ni känner till, den ligger nära Tumba. Så fick de grabbarna börja jobba när de var 8 år gamla. 8-9 år gamla. De fick bli kördrängar, de. Och man kan säga att rättaren var inte speciellt snäll mot de här smågrabbarna. Alltså arbetsbefälet. Så de kunde få en örfil som de la sig, så att de bara svartnade för ögonen när de la sig. Bara. För det fanns ingen där att försvara dem. Hade farsan, man sa ju det liksom, hade pappan levt så hade ju han gått in och då hade ju inte rättaren vågat slå. Va? Men nu fanns det ingen att försvara dem. Så det blev lite så här penalism också. Att,
är det ursprunget till avhandlingen?
Ja, det kan man säga, att det är lite grann egna släkthistorier och sånt där, att det är ganska tuff historia där på den sidan. Det är ganska bland vissa släktingar hade ju 16 barn exempelvis, och 16-17 barn till och med. Det fanns ju naturligtvis, alla stater hade ju naturligtvis inte lika illa. Det berodde ju på familjestorlek, skuldsättning, massa olika faktorer. Var man ett ungt par och bara hade 2 barn kunde man ju klara sig relativt väl. Men var man i 40-årsåldern hade 10-12 barn, då var det nog riktigt hälsosamt.
Tilldelningen var inte liksom relaterad till antalet barn?
Nej.
Inte alls.
Samma lön.
Samma lön. Ja, ja. Samma tillägg av mjöl och allting. Ja.
Så det var ditt ansvar att hålla nere barnskolan.
Okej.
Okay. Det är ditt eget problem som sa godsägaren. Får du 10-12 barn så är det inte mitt problem.
Där har du ju svaret på det med fattigjonen också. Då slapp man gå in och reglera det efterhand.
Jag har sett, sen det fackföreningen kom igång kan man se att, att man kan kämpa till sig barntillägg.
Men Var det inte ungefär kanske vid den tiden då när man hade nästa försäljning av barn? Och de här fattiga tog barn och fick lite pengar.
Det finns det väldigt bra exempel på.
Den tiden.
Den som lägst bjudande. Mm. Att den som har möjlighet att ta emot barnen för minst ersättning. Det är klart att många statarbarn fick gå det ödet till mötes. Va? Att de skulle utakkorderas om föräldrarna dog exempelvis. Va? Så blev det ju ofta utakkordering. Men då fanns det ju inget annat alternativ. Men om en... I det här fallet då, min farfars farmor, hon som... hon fick ha kvar sina 10 barn då. Hon sa att ja, det går rykten om att godsägaren kände på något sätt ett skuld i att han dog. Min farfar sa att han var medansvarig till hans död, mer eller mindre. Så att att han, för att egentligen skulle hade varit det normala, så hade ju hade godsägaren bara slängt ut dem, för jag har ingen nytta av en statarkärring, som man sa. Man sa det, va. Och några ungar, några trasiga ungar, ni kommer bara vara problem på gården. Men att de fick vara kvar och ta plats i statarlängan, det är ju intressant.
Vad är det Ivar Lo skriver någonstans? En devis som fanns i det här med just med barn. Barn är en Guds gåva, därför bör du så många sådana du har. Veden som ej kan avla barn åt helvete eller far.
Ja, just det. Minns du vilken var han skrev någonstans? Eller?
Jag tror den här finns i någon av de här allmänna beskrivningarna, de här som du säger gjordes ihop med Nordiska museet.
Okej. Okay. För att, ja precis, det är den här liksom religiösa tron på att man ska, men som sagt, godsägarna brydde sig inte om ungarna, vet du, bara. Jag vet att svensk lärartidning, om man har tur kan man hitta i dem, att lärare skriver in liksom skickar in notiser och sånt här till tidningen, va, om att statar och torparbarn inte får gå i skolan. Och bland annat på den gården där i Norlinge så skrev man om den i tidningen, va, att ibland på 4-5 veckor kunde statar och torparbarn inte gå i skolan. Och att Vasastjärna då, godsägaren, skulle skärpas i historien. Men som sagt, det var långt till skolan, ofta nästan en mil att gå. Och så tänkte jag på vintern om man inte hade bra skor som barn. Mm. Jag vet att de här fattiga familjerna, bland annat min familj, fick ju dela på skor. Mm. Att pojkarna fick dela på ett par. Va? Man hade inte råd att köpa fler. Mm.
Du nämnde tidningsmaterial då i samband med den här konflikten. Vad är det ditt huvudmaterial? Var hittar du information?
I tidningar, precis som
du säger. I tidningar.
Ja, dagspress. Och sen då, genom dagspressen, så jag använder dagspressen som en slags indikator, va. Mm. Att då deltar jag på andra ställen också. Till exempel om det står att strejken har förekommit där, va, så går jag ju till arkiv som berör den här platsen, exempelvis. Rättegångsmaterial, exempelvis. Mm. Så jag har ju liksom försökt någon slags detektivarbete, va. Man får liksom använda tidningen som vägvisare. Mm. På vad andra materialtyper man kan använda. Så tidningsmaterial är ju helt suveränt material att jobba med.
Är det bias? Alltså de det finns att jag tänker mycket borgerliga tidningar att de liksom skriver negativt om strejken. Är det sina normala? Eller?
Ja, det är klart att det finns de som säger att det här är en samhällsfarlig företeelse och sånt där. Va? Det är klart, men jag tycker många liksom skriver väldigt neutralt. Mm. Alltså väldigt så här rapporterar, ganska så här, ja, de har strejkat där och si och så, det är kravet, nu får vi se hur det går, punkt. Så kan det vara liksom ibland, alltså.
Det var ju inte ofta, det var ju inte alltid så att de här reportrarna var neutrala och styrda av en central redaktion. De var ofta, satt de med, de var ju skrivkunniga, de satt ofta med som sekreterare i strejkkommittéer och såna här saker. Mm. Det var runt om i landet och så. Så att man får ju läsa en del med en nypa salt och sätta sig in i sammanhanget. Ja. Kommunprotokoll. Mm. Där finns ju framförallt de som blir utkastade, finns ju omnämnda.
Mm. Så att, jag har faktiskt tittat i mycket kommunprotokoll. Just där strejker har förekommit. Men jag har inte hittat det här du pratar om. i det materialet. Va? Men som sagt, det är klart man ska vara källkritisk mot dagspress, att de är politiskt färgade åt ett håll och att det finns en underliggande mening, va, som inte skrivs ut exempelvis, va, att det finns sånt där. Va? Det måste man alltid ha med sig när man läser dagspressmaterial. Man får inte ta det som sanning naturligtvis.
Men i huvudsak så tror jag att kraven som fastställs, den återges riktigt.
Ja,
det tror jag. Mm.
För sossarna säger det också i sitt interna material. Va?
Ja, ja.
Och även i domstolsprotokoll så ser jag ju det. Mm. Så att det är så himla många olika källor som inte, har någon som inte är beroende i dagspressen som säger det också. Mm. Så att arbetstidsfrågan var ju definitivt
stora frågan.
Ja, och det är inte konstigt med tanke, nej, på den kontexten, som jag sa. Vad stod det på fanorna på 1 maj? Mm. 8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars sömn. Så att det är ingen slump.
Nej, det är klart.
Min mammas chef, han har flera gånger schemalagt så att de som jobbar med honom inte får den här 8 timmars dygnsvila. De bara får typ 7 eller 6. Eller mindre. Mm. Det känns
som
svälligt det där. Det är inte så bra.
Nej.
Han bryter mot lagen,
exakt. Ja, det börjar bli sämre här i Sverige också när det gäller arbetsmarknaden.
Ja, så det sitter där och funderar på sådana här saker. Mm.
Ja, det är en skam med tanke på vad de här slet för, va? Ja. Och hur deras utgångsläge och vad de kämpade emot. Och vilket mål de hade. Mm. Att vi ska sitta och börja diskutera om, gå tillbaka och diskutera sådana här frågor som de, för dem var.
Ja, det ligger inte så långt bort. Det var något av allianspartierna som inte för så länge sedan tyckte att vi skulle återinföra statussystemet, fast inte i den gamla formen, men i en ny omarbetad form. Mm.
Ja, det finns en liknande i Skåne, vet jag, att det var någon godsägare där nere fortfarande som hade anställt polacker som lantarbetare. Och de fick ingen sjukförsäkring, så att när en bröt benet så försökte då godsägaren själv då rätta till benet på honom. Så att det är rena slaveriet på vissa gårdar. De får inte röra sig fritt heller, så det skulle de röra sig fritt så skickar de tillbaka dem direkt. Men det här blir ju ett stort reportage om det här. Och den här godsägaren är väl ganska så svartlistad av kommunal och andra intresseorganisationer. Va? För att han, ja, han vägrade att förhandla överhuvudtaget.
Ja, vi kan ju bara se, det gick ju i Sveriges Television för inte så länge sedan heller, om hur Trolle Vaktmeister på Trolle Ljungby håller på att hantera sina arrendatorer.
Mm. Mm. Det påminner nästan om feodalismen.
Ja, det är fascinerande att läsa de här tidiga fackföreningskraven. Det är liksom solidariteten mellan, en fackförening kunde aldrig gå ut och liksom, som idag liksom, och stödja att medlemmarna får olika löner. Det var ju så väldigt klart och tydligt att det är en för alla, alla för en. Mm. Idag har de ju så totalt kapitulerat, så de går ju faktiskt ut och säger att vissa vi har ju jobbat i lärarförbundet, vissa lärare ska ha mer, andra mindre, och det stödjer ju facket. Alltså, det var ju otänkbart för den tiden.
Och det här stärker ju den här serialiteten som Sartre pratar om, att man agerar oberoende av varandra, individer, att man tjänar ju inte mer på det. Va?
Exakt.
Så att den här fackliga strategin, den här dumma fackliga strategin, bestyrker ju serialiteten.
Absolut.
Och målet för en fackförening ska alltid vara att bryta serialiteten, så att det blir en grupp i sammansmältning eller en kollektiv. Det är det som är...
Det
är jättebetrönt att till exempel sjuksköterskornas fackledning och lärarfackens fackledningar idag, alltså bejakar löneformer som våra farfar och morfar lämnade, alltså nämligen individuella löner, att du går in med mössan i handen och fler och istället för att förena dig med dina arbetskamrater för att förbättra din situation. Mm. Ska du förbättra din situation genom att framhäva dig själv som bättre än
dig? Ja.
Men tyvärr så är det ju många fackföreningar idag i Sverige som bejakar det.
Ja.
Det här kommer ju direkt från staten, här liksom 5 000 till första lärare. Jag har en kusin till grabbarna som har skrivit, det har gått ganska högt upp och kommit till Expressen, och så han menar på liksom att han är gympalärare. Och kan aldrig ta del av de här pengarna, och det blir ju sånt blir så stor skillnad också, så gruppen blir ju inte liksom, några kanske kunde få liksom 9000 sammanlagt mer,
ja, exakt,
på en gång liksom. Hur känns det för de andra och hur blir samarbetet mellan lärarna och så vidare? Och det kommer direkt från staten, kan man säga.
Det är ett jubelusiskt system.
Ja, jag kommer ihåg det när
verkligen alltså.
Jag jobbade i, eller jobbade, sommarjobbade en hel del som svetsare i Mora. På, ja, Vibe bland annat, som gör kabelstegar. Och på Mora Mast som gör lyxstolpar. Och jag vet att när mina kurskamrater, eller som jag läste svetsarutbildningen med, när de skulle börja jobba sen, så var det de här individuella lönesättningarna. De fick gå upp på kontoret, det är nästan som en patriarkal invigningsrit, va? Att de får gå upp till vd och skaka hand. Och sen säger han så här: du kommer att prata med mig när det gäller löner och sånt. Och han är inte ens fackföreningsansluten. Så att för honom, han är så här runt hans.
Precis.
Så att han är ju hela tiden, om det skulle bli en konflikt, så är ju han en, vet man ju vad hans lojalitet står. Eftersom han är totalt bunden till vd. Det är
perfekt för arbetsgivarna liksom, och binda arbetare till sig som har koll på de andra. Och
framförallt unga.
Mer, liksom.
Ja, och framförallt unga som direkt kommer från skolan. Som inte har någon erfarenhet av arbetslivet.
Ja, riktiga jag säger. Ja,
precis. Direkt skolar du in dem i det här.
Men du säger inte att
det har vi inom, vi har ju inom Metall här i stan som har varit störst tidigare. Så det är ju individuell lönesättning i det förhärskande.
Ja.
Och det kom ju i samband med byråkratisering av fackföreningarna. Mm. För det är ju inte de, ja, nu har jag bara de personliga erfarenheterna. Mm. Det är ju inte de mest stridbara som sitter i fackföreningsstyrelsen eller metallavdelningsstyrelsen. Utan det är administratörer och byråkrater. Mm. Och som har kunnat leva på det. De har inte levt på det utan sin yrkeskunskap inom jobbet. Nej. Utan det är, klättrandet har varit den fackliga.
Ja, erfarenheten av, som vi pratade om här, att erfarenheten av att vara exploaterad och det här.
Och det är ju då de här, den här tidigare då, för ja, över 100 år sedan, på 1890-talet. Mm. De här som åkte runt och agiterade. Mm. Var rekryterades de ifrån? Vad hade de för bakgrund?
Johan Axel Ulander, han kom faktiskt från en arrendatorsfamilj. Mm. Så han var kanske självskriven just för att han hade kunskap om jordbruket. För man tyckte att August Palm, han kunde liksom blanda ihop saker och ting. Va? Han kunde liksom klumpa ihop statarna med bönderna. Mm. Han sa liksom landsbygdens bondebefolkning. Men vänta lite nu, sa liksom man det här. Det finns ju många olika grupper på landsbygden, va, som inte alls har samma intresse. En bonde har inte alls samma intresse som en statare. Statarna vill ju höja sina löner och bonden kanske vill sänka skatten på sitt jordinnehav exempelvis. Så att det är helt olika intressen, och det beror ju på att de inte tillhör samma klass. Alltså de säljer ju inte sin arbetskraft, va? Alltså det är ju det som är skillnaden. Det tror jag måste vara noggrann med, va? Att klassbegreppet, alltså som Marx lägger fram, det här med att man säljer sin arbetskraft, va? Det får man inte glömma. För det finns sådana, alltså speciellt i tidigare arbetarrörelsen, där man inte riktigt har koll på att man blandar ihop. Men Marx såg ju bondeklassen som en egen klass. En tydlig egen klass. Va?
För att de var självägande. Alltså.
Ja.
Mm. Ja, det är ju möjligt att man drar alldeles för långa slutsatser, men man måste se utifrån att det här var en så stor och viktig grupp som sen kommer in i LO med lantarbetarförbund och så här. Om man ser utifrån det som sen skulle bli med folkhemmet och så, just att det blir en samarbete med bönderna för att avskaffa det gamla samhället. Mm. Det är ju en intressant sak utifrån att förutsättningen för att folkhemmet skulle bli, det är att statussystemet upphör.
Mm. Det är en absolut en jätteviktig aspekt av det där. Och sen,
och då är frågan hur stor inspirationskälla till att avskaffa statussamhället som hela folkhemmet är. Mm. För en del av att få ett enhetligt system i landet.
Bra, väldigt bra fråga.
Jag tänkte utifrån forskning. Så.
Jag kommer inte gå fram till statarsystemets upphörande. Jag slutar 32. Och anledningen är ju det att efter 35 så minskar gruppen radikalt. Va? Mm. Alltså det är ju i Skåne. Jag tror Gunnar Sträng sa det, att skåningarna är ekonomiska. De har börjat ta bort statlöneformen. Så där är många kontantavlönade redan i slutet av 30-talet. Mm. I Stockholmstrakten däremot så är statlönesystemet kvar länge, men antalet statare är ju väldigt få 1944-45. Jämför man med 30-talet, och det kanske var hur många, jättemånga. Alltså,
men,
det är ju...
men Anders Isaksson har ju skrivit om att idén om folkhemmet kommer väldigt tidigt, mycket tidigare än 1928. Det vill säga, den finns ju med i en typ av diskussion på något sätt. Mm. Att, för att ersätta det systemet som är. Och då är det intressant att se om just statarsystemets liksom avveckling på något sätt finns med i liksom kalkylen.
Det där med folkhemmet, var inte det en borgerlig idé egentligen?
Så är det Kyléns folkhem var ju någonting annat.
Tog ja.
Jag tror att Per Albin Hansson nämnde i sitt tal 32.
Och, 20, 28 är ju då han första gången lyfter det.
Ja, det måste vara 28, precis. Ja. Då är det 28. Ja. Då, vad heter det, nämner han statare i det talet. Han nämner att en statarfamilj får sig så mycket lön. Så att det är ju verkligen en politisk laddad fråga han tar för att ta upp här, va? Just statare.
För det är redan runt 1917-1918 så finns hela den här, det finns, man testar idéer om medborgarhem eller alltså.
Men folkhem fanns ju bland, som du sa, alltså bland borgerliga politiker i 1900-talets början,
ja.
Som begrepp alltså. Och då är det ju ett sätt att liksom, ja, man skulle minska klasskonfrontationen och så vidare, men det var inte någon fråga om att avskaffa någon klassamhälle.
Nej, nej, det var samförståndstänk. Ja. Det var det som heter, alltså, det genomsyrade. Precis. Men om jag ska ta det här till exempelvis, om man ska jämföra två fackföreningar som båda hade staterna som målgrupp, Svenska Lantarbetarförbundet och Upplands Lantarbetarförbund, som faktiskt hade rena konflikter mellan varandra om vilka som skulle ha, för att de konkurrerade ju om staterna i Stockholms län. Det är det som är så intressant där. Och att så många valde Upplands Lantarbetarförbund, dels berodde ju på att Svenska Lantarbetarförbundet centraliserade mer och mer, och att folk tyckte att det blev för långt avstånd mellan ledning och gräsrötter. Det är faktiskt en av de stora frågorna. Men sen är också det att Svenska Lantarbetarförbundet på, alltså efter det första världskriget 1819 där, organiserade småbrukare, daglönare, de hade dessa 5-6 olika grupper jordbruksarbetare som inte nödvändigtvis har samma intressen. Upplands Lantarbetarförbund organiserade nästan uteslutande statare. Så det var en väldigt homogent fackförbund, och där var det ju väldigt lätt att gå ut med gemensamma paroller, va? Och säga liksom att här, det här vill vi alla uppnå. Men när vi säger en, ja, en småbrukare i Mora har ju inte mycket gemensamt med en statare i Sörmland i fackliga strategier och sånt där, va? Det kan ju handla om arrendekontrakt, va? Hur man ska kunna förhandla fram ett så pass lämpligt arrendekontrakt som möjligt under lång tid, kanske förlänga arrendekontraktet. Men som sagt, en statare är ju en ren lönearbete. Han måste ju höja. Det handlar om lön, reallönehöjningar. Det handlar om arbetstidsförkortning. Bostadsstandarden exempelvis var ju också en sån fråga som man drev. Men så, och försökte man få hjälp av Socialstyrelsen. Och det kom ju så sent. Man, till exempel Lortsverige, va? Norström försökte ju. Han först gick han in på staden. Att det var så himla dåliga bostäder på Södermalm i Stockholm exempelvis. Men sen då när han gick utanför tullarna så insåg han att det var snarare värre ute på landsbygden. Det här rucket jag visade utanför i Hammarby, det var ju, den revs ju. Visst hade det varit kul att ha kvar den som ett museum idag, va? Som ett arbetarmuseum, men man förstod ju att man ville ta bort det där, va? För att det där var ju, som Ivar Lo sa, en lungsrotslänga. Många familjer, många har strykit med i den längen.
Ja, och det här Lantarbetarförbundet och så vidare. Mm. Jag hade min far som var ordförande i en lokal avdelning.
Vilken avdelning var det?
Så, vadå?
Vilken avdelning var det?
Han började 88 i Södertäljeorten och fortsatte sen i 110 åker, Åkerstyckebruk.
Då, ja, då kanske jag stötte på. Vilken tid är det här?
Han började 68 och höll på fram till 79.
Jag har säkert stött på hans namn då. I någon sammanhang. För att jag har rört Bertil mig.
Bertil Westman heter han.
Det kanske ringer någon klocka. Alltså det, jag har faktiskt, för att jag tror de faktiskt avdelningsprotokollen finns bevarade någonstans.
Ja, det gör.
Jag tror det finns på Södertälje, alltså Folkrörelsearkivet Södertälje. Mm.
Men det var parentes då, så att säga. I de här anställningarna som lantarbetare och traktorförare så fanns det alltså ända fram till 1972-73 tjänstebostadsplikt faktiskt.
Ja, det visste inte jag. Det var nytt för mig.
Det var alltså det sista. Alltså, accepterar du inte godsägarens bostad och du traktorn eller arbetsplatsen för övrigt var jättebra, då var du inte bunden vid arbetsplatsen. Då fick du, skulle du ha jobbet, skulle du ha godta bostaden, gjorde du inte det, då var det tack vare det.
Ja, det var jätteintressant.
Och därför fanns alltså, det fanns med i kollektivavtalen, alltså det fanns alltså inte i kontrakterna, så att säga. Mm. Det togs bort 72.
Ja, det var ganska synd här nu att jag inte tog med mig det kontraktet. Jag har ett kontrakt, eller jag har många kontrakt, men just det här kontraktet jag tänker på, det är från Edsberg i Sollentuna. En stor herrgård från 1931. Som handlar då om, då märker man tydligen att fackföreningen är försvagad. För då, att de, för då skulle aldrig gått med på de här villkoren, va, i ett läge då de är starka. Så man märker verkligen att det här är, nu har lantarbetsgivarföreningen en fördel här mot fackföreningen. Va. Och då står det faktiskt det att statarhustrun ska mjölka 3 gånger dagligen. Och avsäger hon sig detta arbete blir Andersson och mannen vräkt.
Vilket år var det?
31. Och det är ju, jag har inte hittat något motsvarighet till det. Och de forskarna som finns i Skåne, som forskar om statar i Skåne, har ju inte heller sett något liknande i Skåne. Så att det blev ju sån här, ja, för att som sagt, det måste ju fackföreningssynpunkt sett som en riktig katastrof, att man kunde i avtalet skriva sådär, va.
Mm. Vad hände 31 så att det blev försvagat då?
Ja, det var ju dels då, heter det, krisen, va.
Krisen, ja, just det,
ekonomiska krisen, va. Det var ju...
Det behöver ju ofta, det kan ju hända då att bara de stridbara personer tvingas att flytta därifrån. Året innan så tar man tillbaka en del av makten och sen vänder det. Just det här att enstaka personer i de här fallen betyder ju en del. För dels vara van vid organisering och sen att ha koll på vilka avtal som egentligen skrivs med de enskilda.
Precis. Och det är det. Och det där med att vissa väldigt aktiva medlemmar flyttar ut. Och anledningen till att de flyttar, det är att de är väldigt trakasserade. Va? De som mest aktiva blir trakasserade. Och då hade faktiskt Upplands lantarbetarförbund en trakasseringsfond. Så att då fick avdelningen godkänna den ansökan till trakasseringsfonden. Så fick då den, bland annat i Grödingen som jag studerade, så Otto Svensson som var ordförande. Jag har varit i kontakt med hans barnbarn. Han blev så trakasserad så att han fick ju, heter det, mer eller mindre leva på trakasseringsfonden under en dryg års tid. Och han fick ju flytta till slut till Ekerö. Och han, barnbarnen har ju sagt det, att ibland så fick morfar, som har tagit in med nävarna mot inspektorerna på godsen, va, för att de ville bli av med han så väldigt, så att de kunde liksom lura bakom dem bakom laggårdsbacken och flyga på han. Va. Så att det kunde bli riktiga våldsamheter också.
Man kan tänka sig också att efter 20-talets många strejker och sen kommer depressionen och arbetsgivarna känner att de kan gå på offensiv. Man läser till exempel tidningsartiklarna efter skotten i Ådalen. Då slås man ju över att hur oerhört skamlös borgarpressen är. Alltså, de skäms inte ett dugg för att man har skjutit ner fem, utan de hetsar helt öppet dag efter dag mot arbetarsidan. Och
man kan ju tänka sig hur det påverkar förhandlingarna när man skjuter arbetare. Alltså när man fysiskt tar livet av arbetare i en situation där man sen ska sitta och förhandla på olika arbetsplatser eller olika alltså förhandlingar utlaget. Det är en väldigt väldigt omtumlande tid för alla som bor i ett land när sånt sker också.
Men det där är väl också samtidigt också lite granna. Sträng berättar bland annat på Hesseby där när man lägger fram avtalsförslag, alltså, och försöker att få arbetsgivarna till förhandlingsbordet, så som han säger att trädgårdsarbetsgivarna, de värmde växthusen med de där spridade ihopsnickrade avtalsförslagen. Och så blev det då en strejk och då åkte man ner till, in till Stockholm, till Vasastan någonstans, så fanns det ett kontor som tillhandahöll arbetskraft, och det var ju då borgerlighet och det var sådana som var emot fackföreningen och alltihopa detta, och som ju icke kunde ett smack, som han sa, om trädgårdsodlingarna, och de där tog de ju dit till de här trädgårdsodlingarna, och till slut så blev det ju så att arbetsgivarna kom till förhandlingsbordet när de här, som man säger, hade förstört tillräckligt mycket av kulturerna, så att säga. Och var inte det här man kanske lite grann försvarade, för det var ju strejkbrytare då i Ådalen, att man försvarade den här bemanningsföretaget. Det var ju dåtidens bemanningsföretag.
Ja, jag vet att strejkbrytare togs in också under skördestrejken 1925. Mm. Rädda skörden. Det var en strejkbrytarorganisation. Och det bestod bland annat av brottslingar från Svartsjöanstalten som hade kommit ut mer eller mindre direkt. Mm. Och sen också studenter från universiteten som var alltså strejkbrytare. Jag vet att staterna på Hamra i Botkyrka, de misshandlade strejkbrytarna ganska brutalt, så att Gustav Möller, socialministern, tog in en oberoende kommissarie, specialkommissarie, för att skriva en rapport kring det här. Så att, och de la ju stora stenar på åkarna för att förstöra skördetröskorna. Så att det var väldigt våldsamt. Och jag tror det var på Nynäs gård nere i Nynäshamn, precis utanför Nynäshamn, så sköt de också skarpt mot lantarbetarna under strejken, under demonstrationståg. Så att det var...
Man använde ju ofta engelska gangsters, de som vid Amaltea, det var ju engelska gangsters, och det var ju också engelsmän i Ådalen. Mm. Och ordet svartfötter kom ju därifrån, att de hade nackskor, alltså att de hade, det var ju så här snidare från undervärlden och så vidare. Va? Och de var ju ofta utrustade med revolver, det var ju liksom, det ingick ju i situationen.
Jag tror på Rönninge gård, så under storstrejken så var befallningsmannen beväpnad med revolver. Så att när man försökte få med sig staterna på den gården i storstrejken, så sa att nej, vi vågar vi inte. För att befallningsmannen har sagt det, att om det blir tumult här så avlossar jag skott. Va?
Gick de med i storstrejken då?
Nej.
Inte alls.
Jo, vissa gårdar, vissa, men de slogs ner mer eller mindre samma dag. Va? Vissa, ja, ja. Så det finns nästan inget material alls. Nej. Det som är så himla... Det finns bara en vis här i källorna, va? Att det här att på Älvsta har det förekommit någonting. Men jag vågar liksom inte dra det för långt, för att det finns liksom inte ens tidningsartiklar, va? Som skriver om det. Inte ens, inte ens Södertälje lokalpress. För de här stora tidningarna skriver ju inte om det. Va? Aftonbladet i det här fallet. Då får man ju gå till de här små tidningarna. Stockholms Länstidning, Södertälje Tidning, Nynäs och Södertörnsposten och sånt där. Va? Sörmlandsposten kanske man kan gå till också. Mm. Men jag hittar ingenting om att... Däremot på bruken, där det fanns lantarbetare också. Alltså bruken behövde ju... Ja, Mackmyra i, hade ju statar exempelvis. Mm. Och de följde med i strejken.
Jag tänkte just att det påverkade kanske Mackmyra-strejken också.
Mm, verkligen. Men det var inte tillräckligt. För de här godstäta regionerna, ja, här som vi befinner oss nu och i Stockholmstrakten, där fortsatte arbetet på gården under storstrejken. Och det tror jag berodde på att man var inte tillräckligt tidigt ute med att utlysa skördestrejk. Man skulle varit ute tidigare, helt enkelt.
Ja, 2 timmar har gått.
Ja, fantastiskt.
Vi får tacka Gustav.
Ja. Tack för att du kom.
Spännande.
Mm. Och vi har att ge. Det är egentligen att det här är ju den seminarieserie som vi har haft, och du är ju i sluttampen på den. Vi hoppas ju på att vi skulle kunna göra även liknande seminarier till våren sen också. Ja. Och då kommer vi naturligtvis kunna skicka ut också. Oj. Vad vi planerar då.
Ja.
Ja, den där kan du fråga då. Sådär.
Ja. Jag kanske ska komma tillbaka när jag är klar med honom.
Ja, det är precis.